Grundserien är i princip färdigspelad och även om Färjestad tabellöde än inte är bestämt så har tillräckligt mycket spelats för att vi på individuell basis ska kunna sammanfatta säsongen. Det har blivit dags att utse säsongens topp 10 i Färjestad och jag har glädjen att med mig för att göra just det finns Jörgen Kalitski.
Hej!
Hej, du finns där på andra sidan.
Jajamensan!
Välkommen till VF Hockey ska jag säga.
Tack, det är ju en ära att få vara med. Jag hade, som tur var så hade jag ju en out från min podd som jag brukar vara med i.
Ja, det är bra. Du hade en klausul.
FBK-podden.
Ja. Mm, det är klart. Ja. Det är klart. Mm, det måste man ha en klausul för. Nu höll jag på att leta självgod och säga en större liga. Men det var inte det jag menade. Man är så van att säga att det är större liga man har out för. Du, det känns ju nästan som
det var de var noga med att säga att det var bara för en match.
Ja, exakt. Ja, men det är helt rätt. Ja. Du, alltså, det känns nästan som en gammal kollega. Men jobbat har vi inte gjort ihop. Men vi har ju yrkesbanor som har flätat samman på många olika sätt. Och med många olika kopplingar, så sett.
Ja, det stämmer. Vi gick nog lite omlott på VF en gång i tiden.
Mm, när var det du slutade?
Ja, jag slutade egentligen 98.
Ja, just det. Mm. Då var jag 13 år. Så då...
Ja, du ser. Då törs jag inte säga när jag började.
Nej, exakt. Ja, nej men däremot så jag började ju 2006 och då var ju du presschef på Färjestad. Ja, så att så sätt har vi ju jobbat. Plus att du givetvis då, det finns ganska många gemensamma vänner så sätt med att du ändå har din rejäla VF-bakgrund.
Ja, det stämmer. Jag gjorde min första match på jobbet hos Färjestad som var den sista matchen i den gamla hallen.
Mm, just det. Mm.
Det är en kuggfråga, den kan du ju fundera på. Vilka som spelar då och hur det gick.
Sista matchen i gamla hallen. Mm. Och du, jag har inte den blekaste.
Nej, du ser. Vad gammal var du då?
Ja, då är det ju alltså 2000, eller hur? Våren 2000. Ja, stämmer. Ja, då var jag ju 15.
Ja, då borde du ju ha koll.
Ja.
Men, Djurgården, sudden death.
Ja, just det. Djurgården i SM-guld. Just det. Daniel Tjernqvist avgjorde, va?
Ja, förfärligt. Ja,
du ser det fina, men herregud. Jag var så inne på grundserie av någon anledning. Jag bara, hur ska jag veta vilka de mötte sista avgjorden i grundserie? Tänkte det var en väl svår fråga. Ja. Men du, innan vi ger oss på dagens uppgift så ska som sagt lyssnarna, du är premiärgäst i podden och då måste lyssnarna få lite extra koll på dig. Så i profilrutor har du gjort många av dina dagar, nu är det dags att du själv ska bli profilerad. Så jag säger namn, vad säger du då?
Jörgen Kalitski. Kalle Adam Ludvig Ivar Tage Zäta Kalle Ivar. Ja, du har bokstaverat några gånger.
Har du fått göra det? Ja. Jag förstår det. Du, ålder?
Jag är född 56 brukar jag säga nu mer.
Mm, vi låter folk räkna.
Ja, god idrottsorgång.
Mm. Familj?
Ja, fru och två vuxna söner. En som är surfare i Varberg och en som bor här i Karlstad och jobbar på reklambyrå.
Ja, men du ser. Mm. Bor själv då?
Jag bor i en lägenhet inne i stan. Sålde ett radhus på Hultsberg för ett antal år sedan och när jag tröttnade på trädgården.
Fritt från gräsklippning. Du har inte hört om robotgräsklippare heller?
Nej, det fanns inte på den tiden. Då fick man slita.
Ja, yrke, vad säger vi där?
Ja, nu mer kallas jag, på något sätt brukar jag alltid säga att journalist har jag kvar i ryggmärgen sen gammalt. Men nu mer kallas jag kommunikationsstrateg på Region Värmland, där nu Värmlandstrafik ingår.
Just det.
Som är min huvudarbetsgivare.
Mm. Du, den här då? Egen främsta hockeymerit?
Wow, den finns ju knappt. På is så gjorde jag två pojklagsmatch för Hällefors IK faktiskt, som nu kvalar. Och, bland annat mött Säffle och Kristinehamn. Men jag har gjort 18 SM-finaler med Färjestad. Den biter lite bättre. Ja. Och jag har gjort 2, 4, 6. Jag har gjort 9 SM-guld.
Ja, det är lite bättre. Lite bättre. Mm. För det, när man är presschef i Färjestad, ingen medalj, isar jag. Men nej, får de anställda något så här från guldår, eller hur funkar det?
Ja, vid några tillfällen så har presschefen fått tilldelning av någon tavla, SM-guldtavlan och sånt där. Mm. Men ingenting har de här lite mer, det är nog förbehållet spelaren. Och jag brukar faktiskt hålla alltid en låg profil, för jag tyckte att jag var inte med på isen.
Det var du faktiskt inte heller, så det är ju sant.
Ja, bara när guldet delades ut var jag på isen.
Det är sant, då har jag också varit där. Så där det här förenas vi. Du, det irriterar dig?
Oärlighet och småsinthet. Mm. Folk som hugger i ryggen. Det är det absolut värsta jag vet.
Mm. En fråga jag nog aldrig har ställt, men jag tänkte det kunde vara rolig när vi har en journalist på andra sidan. Vad är en riktigt bra hockeykommentator och hockeyskribent i dina ögon?
Ja, eftersom jag har sett mycket matcher och följt under väldigt, väldigt många år, så brukar jag går aldrig till exempel på en sportbar och ser, för jag orkar inte höra alla dumma kommentarer runt omkring. Mm. Men däremot en som själv har spelat. Jag älskar Sanny Lindström och tycker att han är suveränt skicklig. Kanske även Petter lite grann då. Mm. De som själva har spelat och som kan känslan på isen och som kan förklara de här nördiga sakerna.
Mm. Och, ja, exakt. Du, det glädjer dig då?
En solig sommarmorgon när jag får sätta mig antingen på en tvåhjuling och trampa själv eller på en motorcykel.
Mm. Det funkar även att trampa själv, för jag vet ju att du är motorcykelfanatiker.
Ja, jag gillar att åka på, men för att inte bli för fläskig så brukar jag trampa lite själv ibland också.
Mm. Du, den näst sista, hur är din relation med Färjestad nu för tiden? För vi ska ju säga att du var ju där, hur många år var du i föreningen?
Jag var där i 14 år, från 00 till 14.
Och sen gjordes det en rejäl omorganisation och det var ett gäng personer som fick gå och du var en av dem. Hur är relationen nu för tiden?
Jag har väl sorterat i onda och goda, om jag säger så.
Ja, okej.
Okay. Mm. Så kan vi väl stanna där.
Mm. Man ska skilja sak och person och lite
sådana
saker.
Ja, det ska man göra. Vi nöjer oss så.
Vi nöjer oss så. Mm. Men du, som sagt, du pratar om den andra podden, är ju då FBK-podden. Givetvis där du är en fjärdedel, får vi säga.
Ja,
och så, jag förstår ju att du... Hockeyintresset är fortfarande brinnande även nu.
Ja, men så är det ju. Och det, ibland känner man kanske att man har överdoserat genom årens lopp, men det är fortfarande jättekul och det händer mycket spännande saker och det är en skön sport, så att jag försöker att hänga med.
Du, sista då. Hur ser ett riktigt snyggt hockeymål ut?
Jag älskar ju de här som törs göra de här riktigt, riktigt. Alltså, det behöver inte vara sorromål, men de här liksom mellan benen skotten som gillar jag ju skarpt.
Alltså. Carl Jakobssons styrning.
Ja, det var också en riktig klassiker. Mm. Men de här när man liksom släpper ner pucken mellan benen och skjuter snett bakåt. Alltså. Ja, okay. Att man vågar göra den udda rörelsen precis i sekunden, i ögonblicket. Det kan jag gilla.
Mm. Du, då tycker jag vi ska ta oss an dagens huvuduppgift, alltså Färjestad topp 10. Jag får väl börja med att skicka en liten förlåt med Jakob, för det här har jag och Jakob Hjälpjord gjort. 2 år i rad. Vi har dock gjort det mitt under säsong. Sist vi gjorde det, alltså mitt under förra säsongen, 18-19, så sa Jakob, vi får träffas igen efter säsongen och göra en likadan. Det blev aldrig av, men jag tog honom på orden att skjuta upp Färjestad topp 10 till slutet av säsongen. Men Jakob får alltså flytta på sig för ditt. Det finns lite anledningar att han får flytta på sig som jag nog får anledning att återkomma till, hoppas jag här. Men jag är väldigt glad att vi kan göra det här ihop, och det ska bli spännande att höra vad du har för någon topp 10, för vi har ju då varsin topp 10-lista vi ska försöka jämföra här. Och jag tycker att man ska väl låta, du har stått på presskonferenser ett antal gånger och låtit gästande tränare börja, så att då säger väl jag samma sak, gästande poddare får börja. Vem har du på 10:e plats?
På 10:e plats har jag Oskar Bäck.
Spännande. Jag gissar det finns en motivering.
Ja, det finns det absolut. Ja, han var nog nästan faktiskt lite högre under en stund här när jag försökte ranka, men han landade på 10:e. I mina ögon så är han en klassisk defensiv FBK-center, en sån här som lojalt tar rollen som han får. Va? Och föreningshistoria är ju fylld av de där centrarna och det där snittet. Och ska man bara kasta upp två så är Harald Lyckner och Mattias Johansson ju två typiska sådana spelare. Och trots att han fyller väl 20 nästa vecka tror jag. Så trots att han är så ung så har han ju redan över 100 matcher i de två högsta serierna. Och det tyder ju på att man har ett förtroende för honom och för hans spel.
Det är lite Rasmus Asplund 2 så sett. Han är ju också väldigt tidigt uppe i
precis. Många...
Jag ska säga att jag satt och fingrade på Oskar Bäck. Och jag tror att för så här, när jag satt med listan, för mig blev det ganska... När jag och Jakob gjorde det i fjol, vet jag, då hade jag väldiga problem. För jag hade väldigt många jag ville ha in på topp 10.
Skojar du?
Men jag tyckte den här gången det var lite lättare. Vilket väl kanske även då kan reflektera att ja, men, för ett och ett halvt år sedan, den säsongen då, det var en lite bättre säsong skulle jag säga.
Det
så att det fanns fler att ta av då. Jag vet att både Jakob och jag menar förra säsongen, vi hade både Adam Werner och Marcus Svensson som gjorde jättebra säsonger. Och vi hade bara med en målvakt då till exempel. En av dem hamnade utanför topp 10 till exempel. Och Oskar Bäck, jag tycker det är ett väldigt bra val för att jag är precis som du full av beundran för den säsong han gjort och framförallt den roll han tagit. För att vi pratar inte om en fjärde center i en skyddad roll, vilket du kan ha som fjärde center, utan vi pratar en fjärde center de har kastat ut på det djupaste av vatten, sett till så mycket ansvar han får med defensiva zonstarter och så vidare. Så
ja, precis. Det var lite frestande att liksom göra en dagens dubbel där och stoppa in Karl Jakobsson i par med Bäck. Men det hade varit lite fräckt, men man skulle kunna till och med tänka sig en trippel där och stoppa in Pontus Widerström på de här tre. Och jag tycker att de tillsammans har gjort jättebra. Så den här gnuggartrion, den kommer att bli otroligt viktig i ett slutspel. Det är den där typen av spelare som är värdefulla då.
Jag skulle inte bli helt förvånad om Pontus Widerström håller på att spela sig till ett nytt kontrakt.
Det är inte otänkbart, tror inte jag heller.
Men tanke, ja, det finns många anledningar, men att han... Han ska inte ha så jättemycket puck, även fast jag tycker han har börjat gjort lite mer med pucken när han får den nu än precis när han kom. När han kom såg han nästan Jens Westin rädd ut när han fick den på bladet. Men det är nog en billig penning på honom och jag tror att ha en sån långt ner i laget som jag inte tror skulle klaga jättemycket om han blir petad någon match och så vidare. Lite den bredden jag tycker Färjestad saknade i sitt lag i år från start.
Vad har du på tionde?
Ja, för jag valde ju då inte Oskar Bäck. Han fanns med som ett av namnen, men mitt val landade till sist på Linus Arnesson.
Se det här. Då kontrar jag och säger att han finns inte med på min lista.
Nej, precis. han var på gränsen. Alltså, och för mig är det att både... när jag och Jakob gjorde listan för ett och ett halvt år sedan, då hade inte Linus Andersson och Oskar Bäck, sett till de säsonger de har gjort i år, varit nära att ta sig in på listan, så kan jag säga.
Det var
bättre eller högre konkurrens då. Men Linus får platsen, helt okej debutsäsong. Alltså absolut inte flash. Jag hade förväntat mig mer. Jag lyfte honom in för säsongen och trodde det skulle vara ett av de stora utropstecknen. Om man tittar på statistiken och ser man till antal Färjestad-spelare som har varit inne på fler mål framåt i spel 5-5, så är det en förutom Linus Andersson. Per Åslund har varit inne på fler. Han har varit inne på 44. Linus Andersson 42. Så det säger ändå någonting att det händer ganska mycket framåt faktiskt när han är på isen. Sen så tror jag att det var en anpassningsperiod till honom att komma från Örebro, framförallt som Örebro hade varit innan sista halvåret när Niklas Eriksson kom in. Men komma från det till Färjestad, jag tror det har varit en jätteanpassning, så jag tror att det finns mycket potential i honom, eller än mer potential i honom nästa år. Men han fick tionde platsen hos mig.
Där ser man.
Vill du köra din nia då?
Jag kan köra min nia. Jag kastar in en målvakt där. Arvid Holm.
Det var inte så svårt att gissa vem det skulle vara. När
vi sen kan jag tycka att den här diskussionen har blivit lite skev med Arvid Holm och Mackan där. Men den är ju ändå inte, skillnaden är inte så enorm som man ibland försöker göra det till att Svensson skulle vara slut. Och
nej, alltså, jag vet inte om du lyssnade på förra podden, men Peter Rönnqvist var ju gäst där.
Ja, och precis.
Det, hans argument är om att Marcus stod mycket i början när Färjestad läckte som ett såll bakåt och där förstördes hans statistik.
Ja, lite
så sett. Sen är inte Marcus Svensson lika bra i år som han var i fjol. Det är ganska
det tydligt. Är vi också överens om.
Mm. Men Arvid, vad säger du där?
Ja, jag tänker han kom ändå som ett ganska oskrivet kort. Han har klivit fram, han har tagit första spaden och det vore enkelt att bara berömma masken och säga att han har gjort ett fantastiskt jobb med Arvid, men det vore liksom att undervärdera hans stenhårda arbete lite grann, för att han har själv jobbat sig till förvandla talang då till kompetens och stabilitet, tycker jag. Han kom ändå med bara 32 allsvenska matcher för Karlskrona
i bagaget. Som lite erfarenhet.
Ja, seniormeriter. Och det fanns ju papphattar och köksbordsexperter som dömde ut honom redan efter första träningsmatchen. Mm. Vilket var jävligt intressant hur man såg honom redan då. Och det var okunnigt, dumt och helt fel. Och det har ju bevisat. Jag tror att han gör en Adam Werner i år. Winnipeg har ju ögonen på när han är draftad i sjätte rundan. Men är de kloka så låter de honom stanna ett år till.
Och vilket ju alla signaler tyder på när de förlängde med dem. Det var ju, Färjestad har ju hört sig för ganska väl med Winnipeg. De sa det inte offentligt, men jag skulle inte bli förvånad om de faktiskt fått ett löfte att ni får behålla honom nästa år. Ett år till ser vi inga problem i att han stannar.
Jag tycker det är intressant att han har startat 28 matcher, han har vunnit 16 av dem där och han har faktiskt fler starter och fler segrar än etablerade namn som Viktor Fast och David Rautio.
Mm.
Det är intressant.
Ja, faktiskt.
Och fler än Svensson då.
Ja, precis. Precis. Vad, i och med att Merrick har gått ut med att Haukeland, tror jag det ska uttalas.
Ja, okej.
Okay. Ska vara klar till nästa år och det tvivlar vi definitivt inte på när han är källan. Så vad säger du om det målvaktsparet som verkar bli nästa år?
Det kan ju bli superspännande. Jag har ju liksom trott att Alexander Salak fanns någonstans i någon pipeline någonstans, men han är väl sannolikt för dyr och för gammal, gissar jag. Men det hade också varit en spännande lösning. Men då hade väl naturligtvis Holm hamnat i en ganska given andra roll där. Så att det här kan ju se spännande ut med två stycken som återigen finns liksom lite parallellt med varandra.
Ja, men absolut. Du, då drar jag min nummer 9. Så får vi se, för att det är inte Arvid Holm. Så det kanske är någon du inte har med på din lista, helt enkelt. Vi får se.
Ja.
Jag har Sebastian Eriksson som 9.
Han finns på listan.
Då kan vi ju prata om honom. Ja. Men jag börjar helt enkelt med mina tankar. Och du, Sebastian Eriksson, det är en kille som är i behov av kontinuiteter. Kan vi säga. För om vi tittar på hans år i Färjestad. Första året, då gjorde han 50 matcher. Då gjorde han 15 poäng. Andra året, extremt skadedrabbad. 36 matcher, 3 poäng. Inget mål för övrigt. Tredje säsongen, 44 matcher, 15 poäng. Ja, då var han uppe där igen. Fjärde säsongen, alltså förra säsongen, extremt skadedrabbad, bara 25 matcher, 6 poäng. Och nu den här säsongen, 43 matcher, 20 poäng och är på väg att sätta personligt poängrekord i SHL. Har tangerat sitt målrekord i SHL som 30-åring. Det är tydligen bara det han behöver. Slipper han skadorna så kan han tydligen hitta ett spel i sig.
Jag ser en parallell på ett sätt med Jonas Frögren. Kan du tänka dig vad det är?
Ja, men är det just med det jag var inne på eller är det någon annan
parallell? Nej, det är den här totala hänsynslösheten mot sig själv, hur han kastar, hur han täcker skott, hur han nästan äter upp puckarna där med huvudet om det behövs liksom. Och det är ju en sån underbar laglojal spelare som förtjänar ett A på tröjan som han har, va? Han blockar ju faktiskt flest skott av alla i laget och det är ju med alla kroppsdelar faktiskt. Och ibland så blir han ju skadad och tappar han ju, som du säger, den där kontinuiteten att han, det blir ryckiga säsonger för honom.
Exakt.
Men han har ju spelat ett superstabilt backspel i ett svajigt försvar.
Exakt. Var har du honom på listan?
Jag har honom som nummer 8, så nu har jag levererat min 8.
Ja, helt. Då låg vi ju ganska lika så sett i alla fall. Sen, jag är inte riktigt... Alltså, han täcker sina skott, men jag tycker fortfarande Sebastian Eriksson är en bättre offensiv back än en defensiv back. Sett ja, till positionsspel och sånt. För där kan jag tycka att han har sina brister ibland. Vissa matcher så han hade någon, jag tror det var i Örebro, där det var en riktigt bedrövlig match. Där han gick bort sig mål efter mål efter mål. Så jag kan tycka lite i år att i den här backbesättningen att han kanske har fått en lite för stor roll vissa gånger. Jag tror hans, nu har jag inte kollat nu, men jag vet tidigare en sång när jag kollade, hans istid i snitt hade gått upp med 2,5-3 minuter mot i fjol. Så han hade fått äta upp en stor del av det Virtanen och Wikstrand lämnade efter sig. Men däremot så offensiven, den här inbrytningen han gör gärna när han kommer på kanten och viker in med kroppen med en liten höftrörelse och lurar, den är riktigt läcker. Och har ju faktiskt skapat en hel del och kunde ha med lite flyt gjort betydligt mer de senaste matcherna. Han hade stolpskott här nu igår och han var ju riktigt nära mot Rögle också ett par gånger, hade puckat på mållinjen och så att ja, nej, fin säsong och välförtjänt av en plats på listan tycker jag.
Ja.
Ska du, då har ju du sagt din nummer 8, så ja, jag kanske kan ska ta min nummer 8 också då helt enkelt.
Gör så.
På åttonde plats har jag Viktor Ejdsell.
Det var snålt.
Jag kände det när jag satte, så därför så kommer här en liten motivering till det.
För,
alltså, 17 mål, det borde ju räcka till en högre placering, bara det kan man tycka. Och innan jag kommer till det så måste jag bara komma med lite kärleksbombning kring ett attribut som Viktor Ejdsell har. För alltså, hur mycket jag än älskar hans dialekt så finns det ändå något han har som jag gillar ännu mer, och det är hans skott. Det är inte många i SHL som faktiskt kan göra mål på en målvakt som ser pucken hela vägen. Viktor Ejdsell är en av få som, vad ska vi säga, kan skjuta igenom en målvakt faktiskt. Magnus Nygren kunde ju även med sitt slagskott göra det. Hade väl inte riktigt lika snabbt avslut som Viktor Ejdsell kan ha. Jag är riktigt svag för det. Men anledningen att han ändå kommer på åttonde plats för mig, lite jämnhet skulle jag säga i spelet. Jag kommer ihåg så väl upp i Sunne när första mötet såg på försäsongen, och jag såg Viktor Ejdsell och tänkte, åh herregud vad han kommer dominera den här säsongen.
Helt
omöjlig att ta pucken ifrån. Och så kan han ju vara i vissa matcher även nu. För alltså, målen finns ingenting att klaga på. Poängproduktionen, ja, men den är bra så sett liksom. Han har ändå faktiskt inte spelat jättemycket i första powerplay den här säsongen, så att den totala poängproduktionen har ingenting att säga åt. Men att det kan gå faktiskt matcher där Viktor Ejdsell är ganska osynlig en hel match. Sen är han den här målskytten och kan hoppa fram och göra sina mål, men fortfarande så saknar jag lite mer jämnhet. Och jämfört med några av dem jag har före honom på listan så är det här, han är inte lika komplett i spelet som ett gäng av dem jag har före, utan är ju mer av ett ren offensiv spelare. Så det saknar jag, lite jämnhet, lite oftare bra även med i själva spelet än vad han är så sett. Så där fick jag honom. Vill du avvakta med honom? Är han så pass,
jag väntar lite.
Då tycker jag, för då har jag tagit 10:an, 9:an, 8:an och du har ju också tagit dem. Så då är det din 7:a då.
Då får du en 7:a som heter Jonathan Blom. Jag vet inte om det var rätt uttal, men
Blom eller Blum?
Blum.
Något åt det hållet. Men jag är enormt stolt, för att jag tror faktiskt inte jag har stavat fel en enda gång den här säsongen. För jag kände att det här kommer skrivas Jonathan någon gång. Det kommer
ingen
vara ett av
redigerare har ändrat det heller.
Och jag kan väl innan du drar igång säga att jag har honom på 7:e plats jag också. Så det var ju passande. Men varsågod Jörgen.
Ja, jag tycker att han har väl en... Han kom väl med en ganska otacksam roll egentligen och försöka ersätta Virtanen, alltså med hans 41 poäng. Va?
Nästan det, Peter Jakobsson efter Lob.
Ja, precis. Men jag tycker att han har fyllt upp, alltså, man kan ändå begära ännu lite mer av honom, men han har fyllt upp den på ett jättebra sätt. Han är inte lika flashig i sitt spel som Virtanen var, men att, han känns ändå liksom stabilare defensivt tycker jag än Virtanen. Mm. Han är topp 5 i ligan i backpoäng så här långt. Va? Och det, han har ju några att konkurrera med, det som Cody Curran och de här. Så att det är ju inte helt enkelt att toppa en sån liga. Men 31 poäng är ju riktigt, riktigt bra så här långt med ett par omgångar kvar. Mm. Han klockar mest istid i laget. Han är nästan uppe. Jag tror det skiljer på 7-8 sekunder så är han uppe i 20 minuter. Va? Så att,
Och den och han har gör... ökat under säsongen. Ja. Den var inte lite så hög i höstas.
Nej. Jag tycker som man bara titta på närtid, matchen mot HV med ett otroligt skadedrabbat lag och tunn trupp och allting, så tar han ett jätteansvar och går in och kliver och gör det riktigt, riktigt bra. Mm. Tittar man bakåt poängmässigt så gör han sin bästa säsong sedan 2016 när han var i AHL i Iowa Wild.
Och då spelar fler matcher?
Ja. Mm. Ja. Och det här är bara hans andra 30-plus säsong sedan 2011. Va? Så att han kanske spelar sin bästa hockey vid 31 års ålder, så att håll tummarna att han blir kvar.
Precis. Ja, vad ska vi säga? Ska vi säga bästa amerikanen i Färjestad-historien?
Ja, det köper jag.
Mm. Alltså, det är ju Jack Connelly den enda som på något sätt kan konkurrera. Ja. För att vi ska säga att det är en sorglig skara amerikaner som har varit i Färjestad. Det är det. Men faktiskt, jag kollade lite på Transatlanter vad de har gjort i Färjestad under en säsong. Mm. Det är faktiskt bara Chris Lee och Lee Goren som har gjort poängmässigt starkare säsongen än jag ibland av alla transatlanter Färjestad haft.
Coolt.
Jag tycker också som du, poängproduktionen går absolut inte att klaga på. Han har varit viktig i powerplay med tryggheten på blålinjen. Av de där 31, vad är det, 8 eller 9 mål, något av sånt. Så att det är inte liksom 3 mål och 28 assist, utan det har ju faktiskt gjort en del mål själv också. Hade väl, om vi ska vara ärliga, och det har vi pratat om själv, att omställningen till SHL var inte lätt för honom när han kom. Ju mer man läser på, jag hade inte riktigt förstått att det var så stor spelmässigt skillnad KHL-SHL innan den här säsongen faktiskt. Jag visste att det var klassskillnad, men inte att liksom hur man spelar hockey de två olika, att det var så stor skillnad. Och vad jag har förstått så en sak de har jobbat extremt mycket med Jonathan Blam handlar om att både Blam och Mosik ska sägas att när man tar emot anfallare att stå upp mer mot anfallare i fart. Att han både från NHL och från KHL har haft i ryggmärgen att backa av lite mer än vad Färjestad vill att han ska göra och än vad man gör i SHL. Jag menar kliver fram väldigt mycket offensivt i SHL. Det gör många, många lag. Men även att kunna kliva fram i defensiven. Kliva fram och stöta. Och tänk tillbaka på de sista månaden, veckorna. Så tycker jag han har gjort det mer. Varit lite mer rejäl i sitt spel. Och det, som jag har förstått så har de tjatat på honom. För att få honom att ändra. Och det är klart, det känns som att de börjar hitta rätt med det.
Mm, ja, jag kan bara instämma i det.
Då hade vi 7:e platsen avklarad då. Och så går vi på 6:e platsen. Så varsågod, vad har du där?
Då kör jag en fuling. Jag kör en dagens dubbel. Jag säger Mikael Lindqvist, Daniel Wiksten.
Du har en topp 11 alltså.
Ja, jag vet, det är en fuling. Men ja. de har varsin halva säsongen kan jag tycka. Ja.
Det är ju lite roligt. Jag har dem som 6 av 5.
Okej. Okay.
Mm, så att vi är ganska överens så sett.
Ja. Ja. Och jag tycker att de har som sagt var sin halva. Den Linkans första känner ju alla till. Det var ju otroligt med 25 poäng va, på 26 matcher eller någonting sånt. 13 mål va, och innan den här elaka knäskadan. Det var ju en trist Eurocup där.
Ja.
Han kan ju mycket väl, alltså den skadan när den kom, så i min värld så kan den vara den största minusfaktorn i jakten på det här SM-guldet som klubbledningen utlovade redan för flera år sedan, som skulle komma 2020. Det kan ju också betyda, jag har sett att du har spekulerat i lite grann, att han blir kvar i klubben också. Och det, så kan det ju vara, att det finns väl ingen klubb kanske som vågar riktigt satsa för den. Han är helt fullt ut rehabbad och tillbaks i spel. Mm. 8 powerplaymål leder han väl fortfarande på, eller om han är topp 3 kanske i alla fall. Mm, trots att han har varit borta nu ett antal matcher, 20 matcher någonting nästan. Mm. Trots då att Joel och Brock Little fortfarande spelar sina matcher. Viksten var ju länge och väl en lojal biståndsarbetare där i fjärde formationen, va? Och en bra bit ner i hierarkin, tog den rollen utan att blinka, knega på match efter match, gjorde det bra, men var ju inte den där flashiga glänsande spelaren. Och sen när han fick chansen på solsidan så körde han ju bara, och det är klart att med Lillis passningar där så kanske till och med jag gör ett och annat mål, men ändå 28 poäng så här långt, för 13 mål och 6 powerplaymål. Mm. Så har han ju verkligen fyllt kostymen till hälften i alla fall, och lite till. Och han har ju bara varit bättre egentligen en gång, om man går tillbaka sen de senaste 4-5 säsongerna, tror jag. Så att ja, jag försöker motivera, jag försöker prata för min dagens dubbel där.
Det är en insnikning. Ja, men jag köper allt du säger. Jag gör så här, jag drar på, att jag har Lindqvist på sjätte plats, så pratar jag om honom nu först.
Kör.
Och alltså, det är ju givet. Alltså, hade det inte varit för skadan så hade han inte varit så här långt ner på listan. Då hade vi ju pratat etta, tvåa på listan, säkerligen. Lite svår att sätta också, just med tanke på det. Hur man ska värdera att han har spelat halva säsongen bara, så sett. Men det är lite sorgligt på ett sätt. Alltså, du sa om skadan och hur den kom. Alltså, han har ändå tillhört Färjestad i 3 år. Och på grund av skador och den där Nordamerika-utflykten, så inte nått mer än 33 matcher i grundserien någon av de 3 säsongerna. Så det är lite sorgligt så sett. Men fortfarande är det faktiskt, alltså, det är ytterst få i Färjestad-historien som kan mäta sig med hans poängsnitt totalt sett. Jag satt och tog det nu en gång för alla. Grundserie, slutspel och CHL sammanräknat. 114 matcher. 57 mål. Totalt 113 poäng. På 114 matcher. Det är inte jättemånga i Färjestad-historien som har spelat över 100 matcher och i princip snittat en poäng per match.
Nej.
Jag vågade inte riktigt säga hur många. Alltså, Håkan Loob finns väl givetvis där. Men det är liksom
inte många fler. Alltså. Inte när du sträcker ut över 100 matcher. Alltså.
Nej, när man sätter det som ett krav. Det finns många som har gjort det. Ja, men precis. Ja. Absolut. Det finns det ju många som har kommit och lyst som en stjärna en säsong. Men just ändå över 3 år. Gång efter gång efter gång. Och som du säger, alltså, jag fick direkt när skadan kom, så var det folk som mässade mig, inte Färjestad sympatier men som har grym koll på SHL, som bara, där rök Färjestad SM-guld. Där rök chansen. Eller ja, inte rök guldet som att det var klart innan, men att
nej,
man ersätter dem inte. Och det gör man ju inte. Det av allt Peter Jakobsson har sagt i vinter, så kan jag hålla med honom mest om att Mikael Lindqvist ersätter man inte. Det går verkligen inte. Så vi får väl se. Jag säger så här, hade han inte blivit skadad så hade chansen att han blivit kvar och varit 0,000000. Ja, du fattar vad jag är ute efter.
Ja,
nu finns det väl en chans. Jag skulle fortfarande tro att det finns en väldigt, väldigt stor risk att han lämnar. Om jag skulle sätta pengar på någonting så skulle jag sätta på det. Men det är klart, nu finns det i alla fall en chans, så sett.
Ett mikroskopiskt hopp.
Mm, exakt. Du vet den här klassiska scenen i Dumdummare. So you're telling me there is a chance?
Ja.
Lite så. Mm. Du, innan jag drar Daniel Viksten så har vi hamnat halvvägs i listan. Och då tänker jag att det passar bra med att ta lite tävling. För det börjar faktiskt dras ihop sig till final i tävlingen som vi håller på med hela säsongen här i VF Hockey. Den näst sista biljetten till den stora tävlingen, där får Magnus Gren, som visste så väl att Kristoffer Nilsdorp och Alexander Salak var målvaktsparet för Färjestad senast man tog SM-guld. Och dessutom bara var 4 sekunder sekunder från helt rätt tidpunkt på Victor Rizells 0-1 mål mot Malmö i lördags. Stort grattis till dig, Magnus. Skicka ett mejl till hockey@vf.se så ska vi lösa så du får priser för avsnittsvinsten. Alltså ett presentkort värt 500 kronor hos Christer på Maxi Bergvik samt en bag från VF. Men som jag sa, det börjar närma sig final i tävlingen. Och kan på tal om det säga att ni som säkrat en plats där, ni kommer komma in och kort få ett mejl med lite info om hur själva finalen kommer att avgöras. Så håll utkik i era mejlkorgar. Det som ni tävlar om är förutom dubbla studiebesök med C-more, ett med Sander Lindström på en sändning i Karlstad i hösten och en med Lars Lindberg och Harald Lyckner i Karlskoga på en allsvensk sändning. Även så vinner ni en helårs plusprenumeration på VF samt ett presentkort värt sanslösa 5000 kronor hos Christer på Maxi Bergvik på där. Men det finns alltså då en chans till att säkra en plats i den där finalen. Så hörni, spetsa de där öronen riktigt, riktigt rejält. Nu!
Hej, Christer med personal här. Vi på Maxi Karlstad älskar hockey. Och kunderna förstås. Här kommer veckans fråga. Två spelare som var bland de bästa i Färjestad förra säsongen är nu lagkamrater på annat håll. I vilken klubb undrar vi? Lycka till så hörs vi i nästa avsnitt av VF Hockey. Googla lugnt!
Skicka ett svar till hockey@vf.se samt när ni tror att första målet görs redan nu på lördag den 7 mars i mötet mellan Färjestad och Djurgården. Så den här gången, det är lite mer hektiskt än vanligt, så ta och skicka det där mejlet direkt för att vara med och tävla. Missa inte chansen. Säger det igen, hockey@vf.se är adressen som gäller. Och en liten annan sak innan vi går vidare. Förhoppningsvis kommer jag och Christer på Maxi Bergvik inom kort kunna meddela en otroligt kul nyhet till er. Allt är inte riktigt klart än, men går allt som vi hoppas kommer det inom några dagar nu kommer ni bli varse vad det gäller. Det kan jag lova er. Håll koll på vf.se och mitt Twitterkonto skulle jag säga. Ett VF Ekberg så kommer ni garanterat inte missa vad det handlar om. Så mystisk och hemlighetsfull är jag. Med, visst var det spännande?
Men som gammal journalist så vet du vad det innebär när du säger så där. När du slänger ut en tråd.
Vad innebär det då?
Säger man A så får man säga B.
Nej. Jag kan
och så börjar jag pumpa dig naturligtvis. För
ja, du ska börja pumpa nyheten. Mig på frågor. Precis, lycka till. Ja, nej, vi får avvakta någon dag till. Men förhoppningsvis kan jag ha något riktigt roligt att berätta sen.
Men, en hel dag med Sandy, det lät ju roligt.
Ja, men det, alltså det där första priset är helt sanslöst, måste jag faktiskt säga. Jag menar, 5000 spänn, det var man en familj, liksom mat en månad. Liksom.
Ja, verkligen. Och sen få hänga med Sandy, det är ju värt 10 000.
Ja, men du vet. Och din gamla kompis Harald också.
Ja, men Harald.
Och den så älskade Lars Lindberg.
Ja, men det är ju sköningar bägge två.
Ja, herregud. Men du, i och med att jag redan har avslöjat vem jag har som femma på listan så tänker jag att jag tar min motivering i och med att du redan har pratat om honom.
Ja.
Så vi vänder på steken, gör sig först helt enkelt.
Ja.
För jag, lite lustigt, Viksten, Lindqvist, jag stod verkligen och valde om vem ska jag ha som femma, vem ska jag ha som sexa. Vi var väldigt överens så sett. För alltså, sen han flyttades upp i första kedjan, 9 mål, 8 assist, 17 poäng på 19 matcher. Under den perioden sen han flyttades upp. Vet du vilken plats han har i SHLs poängliga?
Det här måste vara högt. Topp 5 kanske?
Nej, inte riktigt. Det är några typ Anton Rudin och några sådana här som har gått sanslöst bra. Men han är 11 i SHLs poängliga. Sen han hamnade i en första kedjeroll. Och anledningen att jag satte honom snäppet före Lindqvist. För alltså, han håller ju i princip jämna steg med Lindqvist sett till vad han producerar på, om vi säger nu så, Linkans position. Så precis det du var inne på. Viksten gjorde faktiskt ett riktigt bra jobb även innan, även fast han inte gjorde så mycket poäng. Boxplay forward, rollspelare. Så det var det som ändå fick för mig då väga över på att jag satte Viksten precis före. Vi kan väl säga att det är en väldigt vettig förlängning de gjorde.
Ja, verkligen.
Men tror du de kanske när de ser att de här handledarna ändå fanns kvar i Daniel Viksten börjar och känna att kanske skulle ha skrivit 2 år direkt.
Ja, kanske.
För jag är ganska säker på att han har gått ner i lön på det här kontraktet mot vad han hade på det förra. Så säg att de gick ner och alltså hans marknadsvärde de senaste 2 månaderna har ju ökat. Hade de försökt förlänga nu så hade de ju fått betala garanterat samma prislapp. Ja, så sett var det ju smart, men kanske skulle ha skrivit 2 år ändå.
Ja. Han hade ju definitivt gått med på 2-årskontrakt.
Ja, säkert. Så att, ja, vi får se. Men då har jag tagit min 5:a, så då är det dags för dig att ta din 5:a.
Ja, då berättar jag att jag inte är lika snål mot Hagfors som du är. Jag stoppar in Victor Ejdsell på en 5:e plats. Precis som du sa förut, den här premiärmatchen där uppe i Sunne. När man fick se honom så tänkte jag att den här jäkeln, han gör en 40-50 poäng i år. Han vinner poängligan i hela serien. 20 mål är inga som helst problem för honom. Och jag slogs också just av det här, hans styrka och hans förmåga att vinna puck i anfallszon och frysa fast den och hålla den kvar och liksom starta anfallen väldigt, väldigt högt upp. 30 poäng då, 17 mål så här långt, det tycker jag är värt åtminstone en 5:e plats, klart godkänt. Sen hade man höga krav på honom, man som vi sa att kanske 20 mål, jag vet inte, det kan han ju nå om det inte är någon eländig skadare här. Men...
Nej, jag pratade ju med honom där under matchen, eller i en periodpaus under matchen där mot HV. Och det var väl, han var ju, gav ju ändå ganska lugnande besked att det ska inte vara någon fara på sikt. Han sa, jag vet att det kommer spela och jag vet att det kommer spela snart.
Mm, så,
vi får väl se, det är inte, absolut inte säkert torsdag, men ja, det är nära i alla fall.
Ja, det är bra besked. Jag tror också att han kan ta ett steg till nästa säsong. Lite på det spåret som du var inne på, att bli jämnare, att producera över tid. Att kanske inte sjunka undan och försvinna lite grann ur matcherna ibland. Och så har han ju ett jävligt skott. Jag vet inte hur mycket av det han hade innan och hur mycket som Pelle Prestberg har varit med och slipat på som skills coach där. Och det finns en kvalitet till då som han... som jag tycker han har, och det är off-ice, alltså att han är ju en suverän profil, han vågar vara lite spontan i tv-sändningar och sånt ska inte undervärderas idag när många spelare är robotar och liksom säger bara att det gäller att steppa upp och så vidare.
Och jag säger ju även att det jag sa förut, som jag älskar så mycket med hans dialekt, det ska heller inte underskattas. Att en färgsta spelare pratar sådär. Det tror jag är tror viktigt.
Han kan göra 50 poäng nästa säsong alltså, om han är kvar.
Ja, och vi ska ju säga att Victor Ejdsells kontrakt finns det inga klausuler i. Så
nej,
han kan ju till alla som alla lämna för NHL, givetvis.
Då försvinner han första säsongen därefter då, när han har gjort sina 50 poäng.
Ja, exakt. Och då har han dessutom utgående kontrakt. Så att då,
ja, precis.
Men, nej, men det finns varken KHL eller NLA i hans kontrakt. Så att då, jag skulle inte tro att... med tanke på att han ändå själv valde att vända hem från NHL inför den här säsongen, så skulle jag inte tro att den här säsongen, trots allt utan landslagsspel och så vidare, är att NHL-erbjudandena kommer vara av den digniteten att han är sugen på det.
Nej, det tror jag du rätt i.
Ja.
Vi har pratat i vår podd en hel del om de här alibi-kontrakten som jag har valt att kalla dem. Jag tycker att de blir snart ett skämt att du har out för Norge och Finland snart och Danmark också. Alltså det är ingenting värt med de här flashiga namnteckningarna ute på isen och de här hej och hå förlängningarna, för att de är inte värda någonting. Och samtidigt så finns det, vi pratade mycket med Linus om det i vår podd, och det finns liksom ingen vettig väg ut ur det här. Det finns ingen klubb som kan börja bryta det här.
Nej, alltså jag är med dig till viss del. Jag kronikerade om det här för någon vecka sedan. Och alltså, jag är med dig på att sättet Färjestad presenterade de här kontrakten, framförallt Lillis då, ute på isen inför, och teasade ett dygn innan och så. Jag har ju ingenting emot, jag älskar när man liksom slår på stora trumman och så, men om de hade en aning om i det skedet att det ändå var ganska sannolikt att han skulle lämna, då tycker jag att då lurar man fansen lite. Ja. Sen kanske de inte visste det. Jag vet inte. Nej. Det kanske var så att hans... ja, men ska vi kalla det Sweden Hockey Games? För jag vet inte vilken sponsor det är just nu på det. Nej, det kanske var
Beijer den, Hockey Games, tror jag, va?
Det kanske var den helgen som gjorde att allt liksom accelererade gånger 10. Det kanske var, räckte så att alla där fick kvittot att okej, han gör det här även mot det här motståndet. Vi ska ha honom. Här har ni budet. Det kanske var så. Och då har de liksom Färjestad så sett i det läget då handlat rätt. För att jag kan inte hålla med dig i kritiken mot klausulerna, för jag tycker att alternativet är sämre. För alternativet är att säga att de inte hade skrivit kontrakt med Lillis och tyckt att, eller nej, rätt sagt, säg att de hade sagt vi vägrar klausul på dig. Vi vägrar. Ja, men då skriver inte jag på, säger han. Nej, för vi vägrar, säger de. Och så sen så går säsongen, han fortsätter gå bra, men går inte riktigt så bra så att han får det där KHL-kontraktet som han ändå hoppades. Och så plötsligt går Frölunda in och värvar honom. Det alternativet är ju 100 gånger sämre än att skriva och tappa honom till KHL.
Nej, men så
kan jag känna att klubbarna lite sitter med bakbundna händer, sett till att de... ja, men de måste ju se till att säkra. Och det, i Linus Johanssons fall, så tyckte jag att det de framförallt gjorde med det kontraktet, för jag trodde inte att han skulle välja KHL. Jag trodde han skulle sikta på NHL. Och då kändes det som att det de gjorde med det kontraktet var framförallt att säkra upp att om han sticker till Nordamerika och vill hem, då är det vi som har rättigheterna till honom.
Ja, men precis.
Och det är ju värt jättemycket. Titta på
jag missunnar ingen spelare att, liksom, att göra de här bra kontrakten och tjäna de här pengarna och flytta till Ryssland eller till Nordamerika. Men alltså, var hederlig och liksom benämn de här kontrakten för vad de är värda. Liksom. Det är en säker... Du säkrar att han kan komma hem, eller du säkrar att spelaren spelar i din klubb i Sverige. Något mer värt är det ju inte än så.
Nej, men givetvis har du en poäng i att så är fallet. Men du, vi har varit inne på Linus.
Ja,
jag har honom som nummer 4.
Han är inte med riktigt än, va?
Nej, jag har honom som 4.
Ja, kör.
Du har ju skrivit ett antal texter. Får jag gissa att du någon gång, eller kanske 10 gånger, har använt uttrycket hög som en kobra?
Det är en gammal utsliten klyscha nu mer.
Men du har använt den någon gång.
Ja.
Du, Linus Johansson, vet du vad han är? Han är motsatsen till hugga som en kobra. För här pratar vi om nednötningstaktiken. Alltså, det är långa anfall. Ett Linus Johansson favoritanfall, det är ju 2,5 minuter i offensiv zon och sen mål på slutet av det, skulle jag tro. Jag tror nästan han väljer det. Jag brukade säga skämtsamt när jag var yngre och stod på och såg på Färjestad-matcher att Claes Eriksson är nog den enda spelaren jag vet som i ett friläge hellre skulle dumpa ner pucken i sarghörnet och vänta och få stå där och böka i 20 sekunder istället för att göra mål. Jag tror nog faktiskt att Linus hellre gör ett mål efter ett långt, 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 långt anfall än att det är ett snabb flygande kontring och att man gör mål. För han gillar att prata, eller han har ju många gånger pratat om att han gillar att spela med spelare som är starka på puck. För det är ju precis det spelet han kör. Med, om man tar det här varvet runt bakom mål och så hålla i. Han får 4:e platsen hos mig. Poängmässigt gör han faktiskt sin bästa SHL-säsong. Även fast jag tror vi kan enas om att det här kommer aldrig att bli någon poängkung.
Det är vi ensam.
De, vad ska vi säga, Marcus Nilsson flipppassningarna har han inte i handleden. Det är inte samma. Men enormt viktig för laget likväl. Och alltså, han har en väldigt, väldigt tuff roll. Han får spela mycket i svåra situationer där han skickar ut när en ledning ska försvaras på slutet. Då är han alltid på isen och så vidare. Men han får 4:e platsen. Han var ganska seg i starten. Det är lätt att glömma det nu när han har varit riktigt bra på slutet. Men första 10 matcherna var inte mycket att hänga i julgranen så sett. Och det är ändå en femtedel av säsongen. Så jag tweetade skämtsamt här att om jag var Linus Johansson skulle jag leta efter en sommarhockeyliga och spela i, så att han aldrig behöver liksom påbörja en säsong. Han kan bara fortsätta.
Finns inte Charlestown kvar, de gamla? Ja,
precis, inline-hockey, men det var någon då som skickade en länk till mig. Ja, precis, när det var någon som skickade en länk till mig till Australien. Så de kanske kör, det är klart, det är ju vinter när det är sommar här, så att då kanske det är det, då det är hockeysäsong där nere. Men du har inte Linus som fyra, så?
Jag har inte Linus som fyra.
Nej, ge mig din fyra.
Den ska du få. Han kommer från Kil och heter Per Åslund. En otrolig comeback och som värmer långt in i hjärtat. Jag ska villigt erkänna att när vi gjorde våran podd inför seriestarten så satte jag ett utropstecken för honom. Eller förlåt, ett frågetecken.
Jag bara sitter, vad gaxigt.
Ja, alltså det var ett frågetecken lite grann med hjärnan, men jag hade ju velat satt ett utropstecken med hjärtat naturligtvis för att den här comebacken skulle bli så bra som den nu har blivit då, med 38 poäng, var 14 plus 24. Han har spelat samtliga matcher hittills, han snittar 17,45 på isen. Han har plus 11, jag vet att du inte gillar plus minus, men jag kör det gammaldags statistik. Han har gjort 6 powerplaymål. Han är på väg mot sitt personliga poängrekord i ligan. Och dessutom, vad jag upptäckte när jag skannade statistiken på honom, det är ju faktiskt att en spelare som han, som har varit med om den här långa skadeperioden med en jätteallvarlig skada, fortfarande är den som blockar näst flest skott i laget. Mm. Bakom Sebastian Eriksson så blockar han så 51 skott så här långt. Mm. Och han ligger otroligt, han ligger högt i tacklingar, så att han har ju verkligen inte klivit undan i det fysiska och det här uppoffrande spelet heller. Va? Och det är så jäkla gött att jag hade fel där i podden, för att jag satte det där frågetecknet. Och du kommer ihåg hur bra han var när han blev skadad då i oktober. Mm,
just det, han var förutsatt bästa spelare i början på den säsongen.
Ja, suveränt bra. Mm. Och det, han kom ju billigt undan Jensen där vid Brynäs med 5 matcher och lite pengar i böter. Mm. För en tackling som hade kunnat ändat en karriär. Och nu är vi återigen då vid den här klassiska Per Åslund-våren där det pågår kontraktsdiskussioner, och då går Johan Ekberg hem och gör ett jättestort fint hemma hos reportage där han får tala om att han kan minsann tänka sig åka utomlands. Där åkte lönen upp en bit. Men man känner ju igen det här. Jag har själv varit med ett par varv när media har frågat om Per Åslund ska förlänga eller Per Åslund ska lämna eller Per Åslund ska åka till Tyskland, till Köln, eller han ska åka till AIK. Men oftast har det blivit att han har blivit kvar, och det är just där det skaver lite grann för mig, alltså att Färjestad tar Åsa lite grann för given. Va? Han är kilspöjk och han är rotad, han har fru och barn och de bor bra och har ett gäng djur på gården där och så att man liksom tänker att honom får vi ändå, vi behöver inte lasta in. Jag säger ge honom vad han vill ha direkt nu. Han är en kulturbärare och det är ju bara förnamnet, och han har snart, han snuddar ju vid 600 matcher, och det är ju inte många som har gjort det. Och nästa säsong får han vara, om han blir kvar så går han om både Rodin och Jörgen Jönsson i antalet matcher.
Och Tommy Samuelsson.
Ja,
dessutom. Han tar dem alla på första 20 matcherna nästa säsong.
Det är bara Matti Johansson kvar sen.
Vilket han tar säsongen efter om han spelar 2 år till.
Mm. Får han ett 2-årskontrakt i Färjestad?
Det är ju det de pratar om. Mm. Är det? Jag fortsätter, för att jag har Per Åslund som 3, så det blir väldigt givet så sett.
Kör.
Jag börjar så här. Det här är den mest allround spelare Färjestad har. Mm. Alltså han kan allt. Han kan verkligen allt. Alltså det han de skickar in verkligen när det ska jagas kvittering, det är lika givet att skicka in honom när man ska säkra en seger. Och du var inne på det. Nu är jag väl insatt i Per Åslund, för jag har ägnat många timmar åt honom och hans hockeybana senaste. Det var i söndags. Jag hoppas ni läste på VFN.se reportaget.
Jättebra där, reportage.
Ja, där Per och även framförallt Malin, hans fru, pratade. Och det var en stor del i att jag ville göra reportaget. Att jag kände att det fanns en intressant vinkling i att inte bara få höra hans ord, framför allt på grund av det de har gått igenom som familj. Där hans hjärnskakning givetvis har påverkat henne lika mycket som honom. I vardagen och allting. Men det fanns ett antal citat som stack ut, som han sa. Jag har aldrig riktigt tyckt att, det skojar Malin om också, Per säger ju aldrig någonting, sa hon och skrattade. Jag har aldrig riktigt tyckt det. Jag har alltid tyckt att det finns saker där. TV-intervjuer, där har han gjort många, där han inte i periodpauser, där han inte har sagt någonting. Men när vi har pratat så tycker jag ofta han har haft ganska mycket intressanta grejer att säga. Och som nu, han säger till exempel att han är väldigt, han var riktigt besviken på ESPN sen, fortfarande. Han hade under den här säsongen kommit med något lite halvtaffrigt kul att se det på isen. Inte hört av sig på ett år efter, över ett år efter smällen. Ett och ett halvt år efter smällen. Nej, men ett år efter smällen. Inte hört av sig. Och det var han. Han tyckte att så gör man inte. Har man gjort något som inte var meningen, då hör man av sig direkt. Det var en sån sak som stack ut för mig. En annan var precis om det du sa. För där tror jag att om jag var Färjestad, om jag var sportsliga ledningen i Färjestad, skulle jag fått en liten klump i magen. Såväl nuvarande som dåvarande. För han sa faktiskt, jag ställde frågan precis som du sa. Har du känt dig tagen för given? Ja, det har jag. I väldigt många år. Och så vill man inte känna. Alltid. Så.
Den som han är på väg att nå upp till i antalet matcher behandlades på exakt samma sätt.
Mattias Johansson, ja.
Ja.
Ja, och det här vet jag. Rickard Wallin var, när han gästade podden i höstas, så pratade vi om vad han hade gjort som GM i Färjestad. För han fick ta över i 24 timmar vad han hade gjort. Han nämnde inga namn, men det var ganska lätt att förstå vilka han syftade på. För han menar att han hade primerat trotjänarna riktigt, riktigt, riktigt. Nu kan man ju tycka att ja, men det är klart han säger så, han var själv in. Men Rickard Wallin var även i väg en del. Rickard Wallin var inte en av dem som blev styvmoderligt behandlad i allt för många kontraktsförhandlingar. Kanske i den sista, eller två sista. Men då var han på väg ut för karriären och så vidare. Men innan det så fick han nog sitt marknadsvärde i Färjestad, tror jag.
Absolut.
Men det är en, jag skrev här på Per Åslund, kontraktsförhandlingen, punkt, 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 punkt. För den är delikat, så sett. Och det är ju precis det som, han är inte ute efter världens jättepengar. Jag är helt övertygad om att han sitter inte med krav på 250 000 i månaden. Vilket en spelare som ligger sjua i SHLs poängliga, han kanske har dalat nu, han låg sjua när jag skrev reportaget. Skulle kunna säga, men vadå, jag ligger sju SHLs poängliga, det finns sex spelare i hela ligan, varför ska inte jag känna som en absolut toppspelare?
Absolut.
Det är inte där lönekravet ligger, men det har hållit på länge med den här förhandlingen, och jag tycker det är konstigt att man inte bara har sett till att lösa det, se till att nu är det klart, det finns en feelgood-faktor i allting som har hänt med honom, med det som han har bakom sig och det han har gjort när han kommer tillbaka. Men jag tycker att, lite som du säger, den här kontraktsförhandlingen borde ha varit klar för ganska länge sedan.
Ja, absolut. Och det
bara
finns
av respekt för honom. Ja, för att visa respekt. Inte så mycket för pengarna, utan bara för att visa respekt.
Ja, det finns en fara i, alltså man har gjort det fantastiskt bra att bygga om den här föreningen och bygga nytt och allt vad man kallar det. Men det finns också en fara i en slags historielöshet, att nytt är bra och gammalt är dåligt. Och att man blir lite fartblind där, kanske en, vad ska vi hugga till med, en Albin Eriksson kanske. Är bättre än en Per Åslund bara för att det är nytt och att det är en ung pojk. Men jag säger att väg in alltså det här kulturbärarvärdet och historien och djupet bakom i föreningen och lojaliteten som finns ändå. Sen är han ju ingen sång- och dansman, Per Åslund, som liksom får fart på ett helt omklädningsrum. Men bara det här djupet bakåt i historien tycker jag är extremt viktigt.
exakt. Jag kan väl bara som en liten disclaimer säga att ja, jag är ett år äldre än Per Åslund. Ja, vi har gått på högstadiet ihop. Men jag känner honom absolut. Vi har jättemånga gemensamma kompisar. Men det är ingen människa. Jag har aldrig pratat med honom innan han plockades upp i A-laget i Färjestad. Så jag sitter inte och drar en lans för en barndomskompis så sätt. Det kanske kan vara värt att säga faktiskt i sammanhanget.
Absolut.
Sista citatet som han sa som jag vill lyfta fram. När vi pratade, han har fått många gånger fått frågan, jag har ställt den säkert 3-4 gånger innan, om varför det går så bra i vinter. Den här gången kom vi in på det mentala och han lyfte fram en att den här säsongen, och det var roligt för vi pratade om det ganska länge innan det här svaret kom. Så jag tror att det var ganska efter, man han liksom bearbetade själv liksom. Han sa att det här är första gången som jag kunde på, sen jag kom upp som junior, som jag har gått in i en säsong utan press. Och när man då får den starten jag fick, då kan det gå väldigt bra. Lite så. Intressant ändå.
Ja, mycket.
Att det liksom, för det har han sa, hur man än vrider och vänder på det, det är alltid en ganska stor press på en att leverera. Och det hade han inte när han kom in som, när han plockades in. Han var ju skåre, det var ju innan när de inte hade något juniorlag. Precis. När de plockade upp honom där. Då fanns det ingen press. Men sen har han känt mer press än vad han gjorde inför den här säsongen. Så det är häftigt och det fick mig att spinna vidare lite på. Jag tror faktiskt att det fortfarande finns betydligt mer att göra när det kommer till mental träning på elitnivå i hockey.
Absolut, absolut. Det är jag med dig på varje dag.
Det skulle man faktiskt, det finns, jag hövver med så finns det mycket att hämta gratis så sett. Ja.
Där har du väl egentligen en modern ledargarnityr i klubben som kan styra in det också. Det är ju inga gamla skrikarcoacher.
Nej, men absolut. Absolut. Du, då är det dags för din bronsmedaljör då.
På bronsplats kommer lagkaptenen Linus Johansson.
Du ser, vi är lika.
Ja, och det mesta är väl sagt. Jag tänker så här att...
Precis, eller vill du säga något om hans långa anfall? Eller tyckte du att...
Ja, nej, men det håller jag med om. Och jag håller även med om att de här första 10-12 matcherna att man inte riktigt såg den här ledaren och ledargestalten som man såg förra säsongen. Men jag tror att han var lite tyngd faktiskt. Han antydde det inte rakt ut, men det fanns nog med i hans prat i vår podd om dagen.
Då han var gäst. Han varit inne på också lagkaptensrollen.
Ja, att kaptensrollen tyngde honom lite grann där. Men jag tycker att de här sista, ska vi säga, 5, 6, 7, 8 matcherna efter... Inte Sweden Hockey Games, utan nu heter det något så töntigt som Bayer Hockey Games eller något sånt. Så har han ju faktiskt varit monsterbra och just tagit ledarrollen och klivit fram och liksom gått in och köttat den i de här långa anfallen och varit stark och modig och på allt. Det enda jag skulle, han säger ju själv att han är, när han skulle beskriva sig själv i 3 ord, så det första ord han sa var snäll. Och det är han ju, det är en jättegod kille, men jag tror inte man ska låta sig luras för att han är en riktig tjurig smålänning under det där pannbenet och under hjälmen där, och han kan nog ge och ta alltså, men att man skulle vilja se lite till, va? Sen behöver han inte ta de där tok onödiga utvisningarna heller som gör att laget hamnar i kris när man är 12 man kort ungefär.
Nej, det var fall vi ser på förlusten mot HV. Det var inte de orutinerade juniorerna som satte Färjestad i en jobbig situation i första perioden.
Nej, absolut inte. Och det var inte de rutinerade som klev fram heller.
Nej.
Så, nej, jag gillar honom. Han är den forward som snittar mest istid. Han är bara 27 år än så länge. Han sa nej till ett NHL-kontrakt i fjol och han gjorde det efter väldigt funderade lite grann och ville väl inte liksom hamna i någon slags limbo mellan AHL och NHL med ett tvåvägskontrakt. Så att ja, han blir nog kvar några år om den inte får ett riktigt fett KHL-bud. Och nu ryktas det ju, och din kamrat Madhawk har väl redan varit på det här historien.
Jag tror det var Abrahamsson och Ros,
ja, det kanske
som skrev att det ska vara klart.
Så Vi försökte lirka lite med honom i vår podd, men han var inte så många år kring det.
Han ville inte spela boll.
Nej, typ. Nej. Ja. Men han förtjänar en bronsplats definitivt, och jag tror att i ett slutspel som kommer nu är han extremt viktig, och jag tror att det slut som han fick förra säsongen med att stå över den här sjunde matchen mot sin gamla klubb var supertung för honom. Och jag tror att med honom så kanske Färjestad hade spelat final och kanske tagit det där SM-guldet som var utlovat.
Ja, men precis. Du, vi är ju löjligt självcentrerade, både du och jag. Efter att jag i söndags och pratade länge med Per Åslund, han fick min tredje plats. Du satt och pratade länge med Linus Johansson igår, han får din tredje plats. Ja, du ser. Ja. Man är påverkad. Men då har vi topp två kvar. Jag har svårt att se att vi har något annat än samma personer. Så sett. Så,
det måste vi ha.
Ja, annars har du gjort fel, Jörgen. Så jag
ja, annars har jag inte fattat något om hockey.
Precis. Ta din två.
Ja, jag ger silverplatsen till Gustav Rydahl. Och egentligen så var det väl hugget som stucket om han skulle vara ett eller två. Där var ju jag också snett ut i våran podd. När han kom från Luleå i februari 18 så satte ju jag ett frågetecken efter vad ska Färjestad ungefär med honom till. För vad jag såg då var en K-bergare med K-berg Light. En brunkare som var tuff och frän, men som inte ens... Jag trodde inte att han hade de skillsen som behövdes för dagens liksom fullfartshockey över hela rinken. Jag har pudlat gång på gång i podden för att jag älskar ju honom nu och det spel som han visar upp. Skulle den här listan handla liksom om brantaste utvecklingskurvan, så hade det inte varit någon snack. Då hade han varit överst number one, absolut. 19 mål, center i första linan, 34 poäng. Man ska inte tro allt man läser i statistik. Jag är en sån där som har lite svårt för Corsi och de här grejerna, men 7 game winning goals säger ju egentligen allt, och det har ju inte varken Myttinen, Möller eller Einar Emanuelsson eller Molin eller någon av de andra. Han är topp 3 i laget i tacklingar, topp 5 i blockade skott. Han är överlägsen etta i sönderbrutna klubbor över knät. Så att ja, han förtjänar den där verkligen. Sen hoppas ju jag, och det gjorde man väl med Nygård också, att de skulle orka stå emot. Men när de kommer att vifta med eurosar och rublar och dollar fram i vår här. Och han har ju allt för en lång framgångsrik proffskarriär egentligen. Med både farten och styrkan och modet, hårdheten, målkänslan, vinnarskallen. Jag menar, de får ju hela paketet. Så att det får faktiskt Jakobsson hålla emot så mycket han orkar. Och han har ju sagt, jag vet inte om han står fast vid det Rydahl sen när penningbunten blir tjock, men man kan hoppas.
Jag har låtit honom få chansen att backa en gång. Ja. Med tanke på att han sa ju det där när han förlängde i januari. Ja. Och för, vad är det, 2 veckor sedan så pratade vi. Och jag tänkte att då hade det funnits en landslagsturnering, det har gått bra och så vidare, och det har fortsatt gjort massa mål och så vidare. Så jag tänkte att ja, nu, du kan få läget här då. Nej, han står fast. Han står fast. Han bara, nej, inte en chans. Oavsett vad de säger, nej, inte en chans. Jag kommer inte.
Han hedrar kontraktet alltså.
Ja, och i hans fall så tror jag inte ens det finns, i alla fall inte i sommar, klausul för någonting i Europa. Nej. Utan där är det ju NHL, och det är ju NHL han kommer att hamna i, sett till. Alltså NHL-klubbarna jagar ju mer och mer att hitta äldre, Joakim Nygård-typer. Och det här, alltså Gustav Rydahl har ju det fantastiska att han spelar din första kedja här och gör mycket poäng. Han kommer funka kanon i en fjärde kedja i NHL. Ja. Jag menar, i Lillis fall, nu tror jag han är för gammal för att få något i NHL, men även om han har varit 2 år yngre så är jag inte säker på att intresset hade varit så stort för honom. Nej. För att du vet att, okej, ja, han är jätteduktig i SHL, men tar han plats i våra 2 första formationer, tar han plats i vårat första powerplay? Nej, men då kan vi inte ha honom i laget. Nej. Det är där han måste spela, liksom. Så det är där Rydahl har en liten unik faktor. Jag har honom också som 2, faktiskt. Jag gjorde en liten sifferrad. 1, 1, 5, 7, 1, 3, 12, 19. Det är hans mål under hans SHL-säsonger. Nu ska jag säga, alla de säsongerna har han ju inte spelat hela säsongen och så vidare. Men det är fortfarande, ja, det är anmärkningsvärt hur det är liksom, det du sa med branta utvecklingskurvan och så vidare. I reportaget jag skrev för 2 veckor sedan så snöade jag in lite på skotteffektivitet. Det kanske är en statistik ändå du kan tycka.
Ja, den köper jag.
För att där finns det ju alltid det här att en spelare, där som man ofta pratar om, handlar om att en spelare som plötsligt en säsong skjuter mycket, eller gör många fler mål än vad han brukar göra, fall han gör det på grund av att han plötsligt gör mål på väldigt många fler procent, eller väldigt mycket högre procent av skotten, alltså att han är väldigt mycket mer effektiv, så brukar man ju ofta prata om att det där är inte hållbart på sikt. Han kommer att tappa. Det är en streak i sport. Plötsligt så sätter man sina lägen. Och det kan man göra under en säsong. Men att man brukar ofta analytics och så prata om att det är de spelarna man ska akta sig för. Som plötsligt har ett karriärår sett till skottprocent. Och det är inte hållbart på sikt. Och i fjol, när Gustav Rydahl... det var ju framförallt tillsammans med Oskar Sten och Fabian Zetterlund och sen Oskar Sten och Marcus Nilsson som han lyfte. Han hade 23% i effektivitet i fjol. Från ingenstans. Ingenstans. Han hade ju haft, jag räknade ut det här vad han hade haft innan han kom till Färjestad. Nu har jag glömt bort, men en fullkomligt ordinär siffra. Liksom, runt 10%. Någonstans där hade han haft. Och det är där de flesta ligger. Liksom. Och så sköt han 23% i en säsong. Och det var ju inte utan att man tänkte att han var precis den spelaren. Alltså det finns, han hade gjort 5 säsonger på SHL-nivå innan han kom till Färjestad. Varför skulle han helt plötsligt vara så här mycket bättre? Och så den här säsongen då. Han såg den given och svarade med att hittills har gjort mål på 26% av skotten i år.
Ja.
26! För att sätta det lite i perspektiv. Det finns ingen spelare i SHL som har kontinuerlig spel. Det kan ju alltid komma upp en junior som gör mål på skott och så vidare. Men av de som spelar kontinuerligt finns ingen som har gjort mål på så lika hög procent av skotten som Gustav Rydahl har gjort i år. Det är sanslöst. Dessutom, för man nu tror på att man kan jinxa genom att skriva saker i tidningen. Sen jag skrev reportaget med vinkling på det här så har hans effektivitet gått upp någon liten. För då låg han på 25 någonting och nu är han precis över 26.
Så... Det var tur att inte Erik Granqvist var kvar i klubben. Han hatar jinx. Han fick aldrig prata om målvakter som skulle hålla nollan.
Aldrig prata om någon nolla, nej. Ja, nej, det är sjukt häftigt. Och som du var inne på, vi får väl tro att han håller sitt löfte då. Han har ändå, som jag var inne på då, jag tror ju ingen skulle klandra honom om han hade stuckit över.
Absolut, fall
han får det, förutom han själv. Jag tror verkligen han själv. Den Gustav Rydahl jag har intervjuat skulle klandra sig själv över att inte hedra det löftet som han har gjort framförallt. Och han var liksom, för jag sa, vad säger du till dem? Det var en fråga jag ställde. Vad säger du till dem som tycker att du är liksom galen som inte sticker över? Nej, men de får man bara skita i. Det är liksom, jag har ingen stress. Plus att det är ändå vackert det han sa sen, att han är så tacksam för det som Färjestad som klubb och framförallt tränarstaben har gjort för hans utveckling. Och på något sätt så är det hans sätt att betala tillbaka. Att lova 1 år till innan. Jag menar, så gör han närmelsevis det här nästa säsong så har han likt Joakim Nygård. Han kan välja och vraka var han vill gå i januari. Liksom. Och välja en plats där han verkligen vill vara. En plats där han tror att han verkligen kan få chansen. För det som jag skrev och det som jag hörde var att redan nu så finns det NHL-klubbar som har sagt att du kommer inte behöva spela dig in i laget. Du kommer behöva spela dig ut ur laget om du kommer till oss. Så då, det är ju, för kontrakter kan de inte erbjuda någon mer i år, utan det är standard. Utan då är det sånt man kan erbjuda. Men ändå så verkar han stå fast i det. Ja,
gott.
Då tar vi 1:an då.
Ja, då är vi väl överens där också, du eller jag. Ja, jag kan börja.
Ja, varsågod.
Nummer 1, Marcus Nilsson. jag vägde lite grann mellan honom och Rydahl först. Men eftersom vi inte skulle ha brantaste utvecklingskurvan så blev det ändå och 49 poäng och 10 mål. Och assistrekordet, det är ju liksom grejer man inte skojar bort. Han har ju fått ett jättelyft den här säsongen. Och trots att Garpenlöv tvekat i början med, så bevisar han ju faktiskt i landslagsturneringen att han höll där också när han gjorde 4 poäng på 3 matcher. Så att då, han hade ju bevisat det faktiskt tidigare i CHL också, där han gjorde 10 poäng på de 8 matcherna som Färjestad var med. Så att det var, kändes som lite bullshit att han inte skulle hålla riktigt internationellt. Men han är ju naturligtvis för bra för att det ska bli en säsong till i Färjestad. Det är ju bara att gratulera honom och beklaga fansna där då. Han har ju 2 grejer kvar att bevisa den här säsongen innan han drar, tycker jag. Mm. Och det ena är ju då att han ska försöka vinna poängligan. Mm. Och i så fall blir han ju den första FBK-spelaren som gör det på hur många år? Kan du den?
Det måste vara... Är det Ulf Söderström?
Jajamensan, den första på 18 år som vinner SHLs poängliga. Mm. 01-02 så gjorde Söderström 50 poäng. Mm. Och det har ju bara hänt en gång de senaste 28 åren liksom, att man nått de här 50 poängen. Och det var ju Loben där, 92, 66 poäng. Så att han är ju där uppe bland de allra största och fortsätter ju att mata på och skapa poäng. Sen tycker jag att han har, om man ska ha någonting lite salt på... Mm. Vad heter det? Lök på laxen heter det så. Eller, så eller gruskorn i skogen.
Ja, ja.
Jag tycker då att lite grann med den här senaste matchen också i minnet, så att han behöver bevisa att han är en spelare som är stadig nog att hålla i hand när det blåser motvind. Och det tycker jag inte han har bevisat, för han sjunker ihop ibland, och matchavslutningen mot HV var såklart inte snygg, och det fick han garanterat höra efteråt.
Ska vi bara, innan du går vidare, sjukt oväntat att han inte blir avstängd.
Ja, otroligt märkligt. Jag tänker också att de här provokationerna och provocerandet kommer han ju bli utsatt för i varenda match som kommer från och med nu och säsongen ut. Mm. Det är ju the guy to take liksom. Och det där måste han ju lära sig hantera, hur frustrerad han än är och hur jobbigt det har varit och vad han får höra i det ena örat liksom. Det måste ju ut genom det andra. Så där har han lite rakare rygg och bevisa för mig i alla fall. Mm. Annars så ger jag mig fantastiska säsong.
Du lägger dig platt annars.
Ja.
Ja, nej, men vi, för det, givetvis är det Lillis som toppar min lista också. Vi tänkte lite samma sätt till. För jag satte mig också och började titta bakåt. Och tittade liksom hur mycket sticker den ut den här säsongen som man har gjort. Jag drog ett streck vid 97-98. Någonstans där kan vi väl säga att där startades Färjestads moderna succé-era. Kan vi säga det?
Ja,
det var väl ett uppehåll ändå där på 90-talet, lite halvt innan det drog igång. Och sen,
du hade ett lyckosamt 80-tal och sen så precis. Blev det lite stort. Ja, det stämmer.
Mm. Ja, nej, men något sånt. Mm. Det året då gjorde Jörgen Jönsson 47 poäng, 45 matcher. För jag kollade på antalet spelare som har gjort mer än en poäng per match.
Mm. Mm.
Och det är Jörgen Jönsson då. Sen var du inne på det. Ulf Söderström 01-02 när han vann poängligan. 50 poäng, 49 matcher. Han vann inte poängligan, men det är faktiskt en som gjorde jäkligt mycket. 06-07, Peter Nordström.
Ja!
55 poäng på 51 matcher. Men det är de tre.
Mm.
Sen 97 så är det de tre spelarna som har gjort mer än en poäng per match i Färjestad. 13 säsonger, ja, vi ska även lägga in en liten brasklapp. Mikael Lindqvist 16-17 gjorde han 34 på 33 matcher faktiskt. Så där, han, men det är inte riktigt en hel säsong ändå. Nej. Så att det är lite hur man ser det. Men en poäng till dessutom på 4 matcher. Han är uppe på 49 nu.
Mm.
Sen är han i så fall, jag kollade på 50 poäng då. Hur många har faktiskt nått upp till 50 poäng? För då är det Ulf Söderström och Peter Nordström.
Ja.
Mm. Och i så fall Marcus Lilsson och Håkan Loob. Det är slut. Ja,
det är häftigt.
Det är de enda. Ja. Det är de enda. Ja, 2 poäng så går han ju om Ulf Söderström. För han stannar ju på 50. Så 2 poäng till på de 4 matcher som är kvar. Så går han om Ulf Söderström och då upp på 50 igen. Och i så fall så är det då Håkan Loob har för övrigt 5 av de där 7 50-poängssäsongerna just nu som har gjorts. Så då är det Loob och Nord. Ja. Det sätter ändå allt lite i perspektiv sett till vad han har gjort. Mm. Gjort den här säsongen. Så där jag faktiskt, precis som du, vi tänkte lika även här att jag vägde också. Rydahl Lillis. Vem tar man? Men när jag började titta på det här så bara nej, för det går inte att säga något annat. Sen är han är ju inte lika, alltså Gustav Rydahl, Per Åslund, Linus Johansson, mer kompletta spelare. Det var lite det jag var inne på Edsel, att de där tre var tre stycken som klev upp för mig för att jag tycker de är lite mer kompletta i spelet. Men där är ju givetvis inte Lillis. Han är ju aldrig innan ett mål ska, eller en seger ska säkras på, en ledning ska tryggas på slutet så sätt.
Nej, precis.
Så är det ju, men ändå så det är lite för bra offensivt för att inte vara etta på listan.
Ja, jag är med på den.
Härligt.
Hade du några bubblare?
Ja, men jag hade ju några jag funderade på sett. Oskar Bäck var en av dem jag funderade på. Jag hade ju inte med någon målvakt på min lista. Hade det varit så, då var det Arvid Holm. Jag tyckte inte riktigt det räckte för att ta plats topp 10. Och så hade jag väl även, när vi då ute i bubblande land, så fanns väl Wojciech Mosek med som någon slags bubblare i där. Men någonstans där, Karl Jakobsson, ja, jo, kanske började bra, men har mattats lite i mitten, lite för mycket i mitten för att jag tycker att han skulle vara riktigt aspirerad på det. Men någonstans där, hade du något ytterligare namn?
Jag hade faktiskt funderade lite på Albert Johansson. Han kommer att hamna på den här listan så småningom, oavsett om det är jag eller Järpegård som gör det nästa gång. Men, och det är ju lite märkligt var han har fått sin skridskoåkning ifrån, för Roger var ju en av de sämsta skridskoåkarna i hela ligan. Och jag kan tycka att han blir lite ungdomligt övermodig i sitt spel ibland, Albert, men det kommer såklart, det är klart att han blir en toppenspelare på sikt. Jag gillar också det jag har sett av Oskar Lavner, och han är garanterat på den här listan nästa säsong.
Du tror det? Topp 10? Ja. Ja, då måste vi se till att ta tillbaka det, Jörgen, för då måste vi ställa det till svars för Oskar Lavner.
Ja, just det, jag får pudla igen.
Exakt. Men du, ingen VF-hockey är över innan den som gästar har fått tävla. Så också denna gång.
Det här är ju vidrigt.
Ja, så är det. Men det är det som är ingenting gott som inte har något ont med sig, eller vad man nu säger.
Eller något.
Jag brukar säga så här, det värsta som kan hända är att du skämmer ut dig i en hittepåtävling i en hockeypodd, så att det är faktiskt inte så farligt.
Nej. Det låter ju inte så farligt.
Nej, det är ju inte det. Men det är som vanligt en På spåret resa 10, 8, 6, 4 och 2 poäng. Där jag, om du kommer på svaret, så säg vilken nivå du vill svara på. Säg gärna inte fall du kommer på svaret. Men resonera gärna högt så lyssnarna kan få höra dina tankar i alla fall.
Okay.
Och du ska få det att, för det skulle kunna vara ett lag vi är på väg till. Det är det inte, utan det är en hockeypersonlighet som jag är ute efter. Är du redo?
Alltid redo.
Alltid redo. På 10 poäng. Var som bäst 1910, men avslutade även starkt 1922. Som bäst på dygnet var han klockan 9 på kvällen.
Nej, ge mig en 9.
Ja, 8 poäng går vi ner till.
8.
Gabriel och Melvin ger dig startrutan. En hundradels krona och Golden Gate, där han just nu befinner sig. Alltså inte befinner sig på Golden Gate, utan det ger dig startrutan och sen där han just nu befinner sig. Har passerat Kalifornien, New York, Värmland och Småland på resan dit.
Det börjar närma sig, men jag vill nog ha lite till.
Du vill ha sexan? Yes.
Ja.
Hade inget C på bröstet, men fick ändå avsluta med att lyfta bucklan. Hockeyns motsvarighet till Sickan. Har du något svar? Hade inget C på bröstet, men fick ändå avsluta med att lyfta bucklan. Hockeyns motsvarighet till Sickan.
Jag gissar och så skriver jag ett namn här på 6.
Då kör jag vidare på 4 poäng. Trots att han är störst genom tiderna i blågult fick han finna sig att spela i 72an så fort den där ännu större 21an var med. Vann 2006 OS, SM och VM på bara några månader. Känner du dig trygg i ditt svar?
Nu är jag lugn, ja, helt lugn.
2 poäng. Kunde precis som Kenny valt en lång NHL-karriär men satte familjen störst och stannade hemma i Karlstad till Håkan Loobs stora, stora, stora glädje. Vem har du skrivit på 6 poäng?
JJ, Jörgen Jönsson.
Ja, men du ser.
Jag skulle ha prickat, jag skulle ha vågat ha den på 8, men Gabriel störde mig lite där.
Vi får väl gå igenom de tidiga ledtrådarna då. Jag älskar ledtråden på 10 poäng. Var som bäst 1910? 19 och 10. Men avslutade även starkt 1922. 19 och 22, vilka är det jag är ute efter? Det är Peter Nordström och Pelle Pressberg och Peter Nordström och Per Åslund där. Som bäst på dygnet var han klockan 9 på kvällen. Vad är klockan då?
21. Du är så listig.
Ja, jag gillar den. Gabriel och Melvin ger dig startrutan då. Gabriel, har du någon Gabriel? Vad kan man tänka där?
Nej.
Ängeln Gabriel, tänkte jag. Melvin, vad tänker vi där då?
Nej.
Melvin Holm. Ängel Holm. Där fick du startrutan.
Du är ju värre än Fredrik Lindström.
En hundradels krona. Det är ett öre.
Ja, men det är ju Örebro.
Och Golden Gate. Örebro.
Det var ju där vi började hitta spåret.
Och Kalifornien. Han var i Anaheim, New York. Han var nästan lite utanför New York. Ska väl kanske säga att han var på Long Island i New York Islanders. Värmland och Småland på resan dit. Och sen som sagt, hade inget C på bröstet. Men fick ändå avsluta med att lyfta bucklan. Rickard Wallin var ju kapten men gav den till Jörgen Jönsson. Och hockeyns motsvarighet i Sickan. För visst, jag tänkte på det. Nog i Jönssonligan, nog är det ju han som är Sickan i alla fall.
Ja, absolut. Ja.
Och Vanheden, Peter Nordström. Och Dynamit Harry, Pelle Pressberg.
Precis, annars så var det nog Nordström som hade alla planerna.
Ja, jo, det kan vara. Men vi får ändå säga att Jörgen var hjärnan bakom det.
Ja, absolut.
Och sen som sagt, han spelade ganska mycket landskamper i 72an. För det kom en Peter Forsberg och då, som tog sin 21a.
Precis.
Och 2006, den är mäktig. Med OS, SM och VM på bara några månader. Det var väl då du fanns vid hans sida och fick ta all media som kom.
Absolut, det var hektiskt men jättekul. Och just den här buckla stunden när han får den fast han inte är kapten är ju jättehäftigt.
2009 där, ja. Det var vackert. Det var vackert, så sett. Du är jättebra, Jörgen. 6 poäng. Sträck på dig.
Det är väl ändå något sån här. Jag kommer undan med hedern i behåll, tycker jag.
Helt klart, helt klart. Och jättekul att du ville gästa även den här podden. Se till nu att skriva in en klausul till nästa säsong. Att du även har en out för en podd.
Ja, det måste jag ju ha. Det var stort att få vara med.
Glädjen var på min sida. Till er andra... Som sagt, vi får se lite vad som händer här. Det är lite grejer på gång. Jag återkommer så snart jag vet. Håll koll på vf.se och på Twitter så hörs vi framöver. Ha det gött, hej!